I Jesu namn vi förenas i bön. Kära himmelske far, tack för att vi har fått komma inför ditt ansikte också ikväll. Och för att du är med oss som du har lovat med din helige ande. Och vi ber dig om att få öppna de ögon för vad du vill säga oss. Och öppna öron så att ditt ord kan gå in. Och öppna hjärtan så att det blir levande och bär frukt. Så får vi lämna den här kvällstunden i denna adventstid i dina goda händer. Och vi ber tillsammans. Fader vår som är i himmelen. Helgat var det ditt namn. Tillkomme ditt rike. Ske din vilja så som i himmelen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga är. Och inled oss icke i frestelse utan fräls oss ifrån ondo. Ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Vi ska så avsluta kapitlet om bikten. Nyckelmakten och bikten hette ju hela det här. Och vi började förra gången med att citera det som Martin Luther säger om bikten i Lilla katekesen. Och det ska vi repetera nu först här. Sen är det då egentligen från stycke 321 som vi ska börja läsa och avhandla. Ikväll. Det första som vi då konstaterar är att bikten består av två delar. Det första är att vi bekänner synderna. Den andra delen är att vi tar emot absolution eller syndernas förlåtelse av pastorn eller en medkristen som av Gud själv. Och så tror fullt och fast utan att tvivla att våra synder verkligen är förlåtna inför Gud i himlen. Och då frågar vi med Martin Luther, vilka synder ska vi bekänna? Inför Gud ska vi erkänna att vi är skyldiga till alla synder, även sådana som vi inte vet om. En sådan syndabekännelse har vi i Herrens bön. Men för pastorn ska vi bara bekänna de synder som vi vet om och som plågar våra samveten. Vilka är dessa synder? Pröva dig inför Guds 10 bud. Har du som far, mor, son, dotter eller arbetsgivare varit olydig, otrogen eller lat? Har du skadat någon med ord eller gärningar? Har du varit oärlig, vårdslös, slösaktig eller gjort något annat orätt? Sen blir då svaret på den här bekännelsen. Hur ska pastorn eller medkristen försäkra en ångerfull syndare om förlåtelsen? Jo, han ska säga, på vår Herre Jesu Kristi befallning förlåter jag dig dina synder i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen. Det här var grunden till det här och vi talade förra gången då om vad är biktens första del. Det är att vi erkänner att vi är syndare. Det var det som vi började med. Bikten består av två delar. Och då frågade vi också varför bekänner vi våra synder. Och fick svaret att vi bekänner våra synder därför att Gud i sitt ord manar oss att göra det. Och därför att vi vet och tror att det finns förlåtelse för våra synder. Och nu kommer vi då till frågan, hur vill Gud att vi ska bekänna våra synder för honom? Och vi har några anvisningar som vi ska läsa till att börja med från Psaltaren 51, vers 7. Se, i synd är jag född, och i synd blev jag till i min moders liv. Du vill ju ha sanning i mitt innersta. Lär mig då vishet i mitt hjärtas djup. Det här är det var den första versen egentligen som det var frågan om. Se, i synd är jag född. det är att vi bekänner att vi är syndare redan från början. Och Jesaja 64, vers 6. Vi är alla orena. Och alla våra rättfärdiga gärningar är som en smutsig klädsel. Vi kommer alla att vissna som löv förs bort av vinden, kommer vi att föras bort av våra missgärningar. Alla våra gärningar är som en smutsig klädsel. Jakob 2:10, ett allvarligt ord som jag minns från barndomen och ungdomen, så ska vi säga att det upprepades väldigt ofta i predikningar förr i tiden. Nu finns det väl också i vår tid, men man talar inte lika mycket om synd i vår tid som man gjorde förr. Även om synden är minst lika allvarlig idag. Och Jakob 2:10 får vi en väldig förstärkning av den här undervisningen som vi just hade. Ty den som håller hela lagen men bryter mot ett enda bud är skyldig till allt. Den som håller allt, men så dabbar man sig, förgår sig, missar i en liten detalj, så är det enligt skriften lika med att ha brutit alla bud. Och så har vi psalm 19, vers 13. Vem märker själv hur ofta han felar? Förlåt mig mina hemliga brister. Det här bekänner David så att han kallar de brister, de synder som han inte är medveten om, för hemliga. Hemliga som vi inte kanske vill veta om, och inte vill att någon ska veta. Men som vi kanske inte själva vet att vi har gjort. Eller sådana synder som består i att vi är syndare. Det är nämligen så att synd är inte bara det vi gör eller låter bli att göra. Utan synd är det vi är, som vi konstaterar här. I synd är jag född och i synd blev jag till i min moders liv. Vi är alla orena. Alltså orenheten består inte i att det kommer vissa fläckar på det. På utsidan, utan den, att orenheten, synden består i att vi är syndare genom hela vårt väsen. Och det betyder att vi kan inte veta allt vad som finns i vårt väsen. Det går inte. Vi kan veta att vi har sagt fula ord eller dumt mot vår medmänniska. Vi kan vara medveten om att vi har tagit sånt eller på något sätt tillgodogjort oss det som inte hör oss till. Alltså stulit eller försnillat eller någonting. Det kan man veta. Men de brister som består i att vi är syndare i vår natur, det är fördolt. För utomstående också i stor utsträckning för oss själva. Och då konstaterar vi på nästa sida att vi får ett svar på frågan hur Gud vill att vi ska bekänna. Gud vill att vi ska bekänna att vi är helt och hållet syndiga. Både att vi är syndiga av naturen och att vi har syndat mot honom i tankar, ord och gärningar. Det här är det som gäller inför Gud. Och så har vi då en andra avdelning. Som leder oss in mot följderna av våra synder. I Jesaja 59. Den andra versen. Det börjar med en tillförsäkran att det ingalunda är så att Gud inte är mäktig att förlåta. man tänker så här att han klarar inte av det. Det är inte så, utan Herrens hand är inte för kort så att han ej kan frälsa. Hans öra är inte tillslutet så att han ej kan höra. Nej, det är era missgärningar som skiljer er och er Gud från varandra. Era synder döljer hans ansikte för er så att han inte hör er. Och så räknas det upp här vad vi har för synder och överträdelser hela långa vägen. Och i 12:e versen. Våra överträdelser inför dig är många. Våra synder vittnar emot oss. Ja, våra överträdelser har vi för våra ögon. Vi känner våra missgärningar. Det här ordet missgärning, så det är, eller överträdelser, ja, det är olika ord. Det finns många ord i grundtexten, jag kan inte redogöra för det. Men jag har förstått att det ord som används för, som beskriver synd i hebreiskan, det är väldigt många ord. Och det här som då är överträdelse, så det består i att det finns en linje där Gud har sagt hit men inte längre. Du får inte gå över det här. Tänk på Adam och Eva i lustgården. Gud sa, ni får äta av alla andra träd, men av det här trädet får ni inte äta. Där gick gränsen. Och när man går över gränsen och gör det som är på andra sidan liksom gränsen, som inte är tillåtet, det är överträdelse. Och synd är ett ord som, det vanliga ordet för synd är ett ord för det att missa målet. Det var det här en grupp israeliter som var väldigt duktiga. Jag minns inte vad det var det här, men väldigt duktiga på pilskjutning. De kunde skjuta så att de missade inte målet, står det. Och då var det samma ord som de syndade inte. Alltså det att de sköt och de träffade prick. Och det betyder att de syndade inte. Det vill säga, när vi gör det som på oss ankommer i vår vardag, så syndar vi inte när vi gör exakt det som Gud väntar sig av oss, det som är vår uppgift. Men när vi går vid sidan om och gör någonting annat än det som Gud vill, då missar vi. Det här är ett par av de här begreppen. Vi läste redan den andra versen, jag börjar med den. Det här är era missgärningar som skiljer er och Gud från varandra. Men den här 12:e versen så säger att synderna vittnar emot oss. Vi har alltså vittnen som gör oss tysta. Det är lagen tillstoppar munnen så att vi ser att vi inte har någonting att säga. Och det här inskärps ju väldigt starkt i Romarbrevets 3:e kapitel. I vers 12. Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. En lång lista som är hämtad från Saltaren. Alla har avvikit. Och vad är följden av det här? Romarbrevet 6, 23, så står det. Ty syndens lön är döden, men Guds gåva är evigt liv i Kristus Jesus, vår Herre. Där ser vi vad synden har för förföljder. Och det att vi bekänner våra synder, så det är ett subjektivt erkännande från vår sida av det som Gud redan vet och som är klarlagt i Bibeln. Att vi skiljs från Gud på grund av våra synder. Att synderna vittnar mot oss, att vi är onda i vår natur. Och att synden skiljer oss från Gud, det vill säga leder oss in i döden. Det här är den allvarsamma följden av synden. Och när vi bekänner våra synder, bekänner vi att Gud har rätt i det här. Att synden skiljer oss från honom. Och det är rätt att straffet för synden är döden. Det är det här som är, tror jag, ett av de stora problemen i vår tid. Man kan inte acceptera det här. Man kan inte ge Gud rätt i att Gud straffar synden. Och att framförallt att Gud fördömer synden till helvetet och syndaren. Den som alltså kommer i sig själv inför Gud har ingen förhoppning nåd och barmhärtighet om man kommer i sig själv. Utan då är man fördömd. Och det här vill inte dagens människor erkänna. Och det är därför som man skyggar för att tala om synden. För att synden medför det här. Det hör ihop. Bekänner vi att vi är syndare så bekänner vi att vi är värda döden. Vi är värda att bli bortkastade från Gud. Och det är ju så här som Olaus Petris syndabekännelse också tar fram. Att jag vet att om du skulle döma mig som de stränga rättvisa kräver, då har jag inget hopp. Men då kommer också fortsättningen. Därför jag flyr till dig, till din ofattbara barmhärtighet, till frälsaren Jesus Kristus. Men det grundar sig på det att Gud, om det är bara Guds rättvisa och vi utan någon annan hjälp utifrån än vi bara får trösta på oss själva, då är vi fördömda. Det ger vi Gud rätt i när vi bekänner våra synder. Gud vill att vi ska bekänna att våra synder har skilt oss från honom och att vi endast förtjänar döden. Så blir följande fråga: hur leder Gud oss att bekänna våra synder? Här i Romarbrevet 3 som vi just var i så har vi 19 och 20 verserna. Vi vet att allt vad lagen säger, det talar den till dem som har lagen, för att var mun ska stoppas till och hela världen står med skuld inför Gud. Ty ingen människa förklaras rättfärdig inför honom genom laggärningar. Genom lagen ges insikt om synd. Där har vi kärnorden. För att var mun ska stoppas till, lagen ger insikt om synd. Och vi vet vad Paulus också säger om sin egen kamp med synden i Rombrevet 7 kapitel från vers 7. Vad ska vi då säga? Att lagen är synd? Nej, visst inte. Men det var först inom lagen jag lärde känna synden. Jag hade inte vetat vad begäret var om inte lagen hade sagt: du ska inte ha begär. Jag hade inte vetat om lagen inte hade sagt. Det här är ett vittnesbörd om att Gud har en metod för att få oss att inse att vi är syndare och att vi ska bekänna vår synd. Och det är Guds lag. Och vi läser ännu i 19 versen, samma kapitel: det goda som jag vill gör jag inte, men det onda som jag inte vill, det gör jag. Och så fortsätter då en klagan över det här. Över att det inte fungerar som jag vill. Det vill säga som min nya människa vill. Utan den gamla människan kommer in och tar befälet. Så då klagar Paulus: jag arma människa, vem ska frälsa mig från denna dödens kropp? Det här är en klagan som lagen driver till. När en människa säger så, så har hon överbevisats om sin synd av lagen. Och det är en förtvivlad situation att stanna i den situationen. Att vara överbevisad av lagen om man inte har någonting annat. Det är den situationen som Martin Luther beskriver i den här salmen. Som numera börjar: och gläd dig Guds församling nu. Var man må nu väl glädja sig, började förr, det som satt i minnet. Och det här där han säger att min synd mig till förtvivlan drev, till synden ständigt för mig blev, och helvetet stod öppet. Det här var Martin Luther, reformatorn, när han hade lagen. När han inte hade upptäckt evangeliet. Och så här hård kan lagen vara. Och det hjälper inte i den situationen hur mycket man än bekänner sina synder, om man inte har en förtröstan om att genom syndabekännelsen komma fram inför Gud i Jesu namn. Det är den trösten vi har, att vi kan göra det. Men om man bara känner synden, så är det fruktansvärt och inte har någon hjälp ur det. Och så har vi psalm 38 ännu. Psalm 38. Det är några verser här som börjar med vers 4. Inget helt finns på min kropp för din vredes skull. Inget friskt finns i mina ben för min synds skull. Min syndaskuld går mig över huvudet. Den tynger mig som en tung börda. Mina sår stinker och flyter för min dårskaps skull. Jag går krokig och mycket böjd. Hela dagen går jag sörjande. Mina höfter är fulla av brand. Inget helt finns på min kropp. Jag är maktlös och helt sönderslagen. Jag klagar i mitt hjärtas oro. Vi märker den här bedrövelsen. Den här, liksom, det är nära på en hopplös belägenhet där. Men den är inte hopplös. David går till Herren och han får också tröst av honom. Och sen i vers, samma kapitel ännu, så står det i vers 19. Jag bekänner min skuld och sörjer över min synd. Det här kallas av Paulus en sorg efter Guds sinne. En sorg efter Guds sinne. En kristen kan inte vänta sig att nödvändigtvis alltid vara glad. Och man kan inte alltid vänta sig att man ska bli glad när man hör Guds ord. Om Guds ord bara består av evangelium, så då blir man glad. Så länge tills det inte dövar en, så att man inte behöver höra evangelium längre. För om man inte hör någon lag, så då behöver man inte höra evangelium heller. Men när lagen kommer, så gör den oss sorgsna. Och lagen finns också i Guds ord. Och det här kan vara svårt. För det, vi spjärnar ju emot det, inte vill vi ju bli ledsna. Och det här är ju den stora, stora faran för förkunnare. Att man lyssnar efter vad människor vill ha. För det är mycket roligare att se på människor som blir glada. Och som tackar och säger att vad glad jag blev av din predikan idag. Än att det är människor som blir bekymrade för att man har sett att man är syndare. Och måste böja sig i ångar och bön. Men läser vi Bibeln, så ser vi ju hur starkt lagen går fram. Och hur människor många gånger blev bedrövade. Om vi tänker på människorna på den första pingstdagen, så fick de ett styng i hjärtat. Och frågade Petrus, vad ska vi göra? Det var en sorg efter Guds sinne. De hade uppfattat att de hade syndat. De var inte glada. Men glädjen, den kom sen, när de fick förlåtelse. Men då, i den stund när lagen predikades, så var det inte roligt. Så nu sammanfattar vi det här. Med sin lag leder Gud oss att inse och känna våra synder, så att vi bekänner dem. Gud leder oss med sin lag, för det är det som gör att vi verkligen behöver förlåtelse. Hur skulle vi förstå att vi behöver en livboj om vi inte vet att vi är i sjönöd eller att vi håller på att drunkna? Då är det onödigt. Då skrattar man åt en livboj om man tycker att man klarar sig. Men upptäcker man att man inte kan simma upp på 25 vatten, då tror jag att livbojen blir till nytta och då blir det inte en glädje. Och före man har livbojen är man förskräckt. Till all lycka har jag inte behövt prova på det. Men man vet ju hur det skulle vara. Det är inte roligt då i den situationen när man upptäcker att det är farligt, att man är på väg att drunkna. Det här är det som lagen lär oss att inse. Nu kommer vi då över till biktens andra del. Det vill säga, i bikten så kommer vi, när man då bekänner sina synder, som det också heter i den här äh, två andra punkten där som vi läste inledningsvis, nämligen att inför Gud ska vi erkänna att vi är skyldiga till alla synder, även sådana som vi inte vet om. Men för pastorn ska vi bara bekänna de synder som vi vet om och som plågar våra samvete. Vi kan helt enkelt inte göra annat än det. Och när det här har skett, både inför Gud och inför människor, så kommer Gud med sitt frälsande ord. Och vi börjar då med Natans predikan i Andra Samuelsboken. Den fantastiska berättelsen om hur Natan vände spegeln mot David och straffa honom för att David hade förgripit sig på en fattig granne och tagit hans enda får. Så berättar han ju historien om den rike som ja, det var inte David som tog fåret, det var ett steg till i tankarna här. Det var ju berättelsen det, som där den rike mannen tog av sin fattiges grannes får. Men David hade gjort ännu värre, han hade tagit sin medbroders hustru och döda grannen, eller sin tjänare Uria. Och då tror David att det är en verklig historia som han ska döma i, för han är domare över folket och blir alldeles rasande. Det står så här i Andra Samuelsboken 12, vers 5. Han blev alldeles rasande, så han bevarar inte sitt lugn och konstaterar att det här är nog allvarsamt, att nu måste han nog få ett straff. Utan han brusade upp och blev oerhört arg. Och sa, så sant Herren lever, han svor inför Gud. Den man som har gjort detta förtjänar döden. Kommer Natan och lyfter spegeln. Lagen som spegel. Och säger i vers 7, du är den mannen. Och det som David då upptäcker är att den dödsdom som han har utfärdat över den här mannen, den träffar nu spegeln och kommer tillbaka på honom själv. Och då blir han förtvivlad. Då är han i drunkningsnöd. Då har lagen träffat honom. Det där enkla som Natan sa, ja, visserligen så beskriver han det ännu här då, att hur han har fått rikedomar. Jag har gett dig Israels och Judas hus, och jag har gett dig din herres hus och lagt din herres hustru i din famn och så vidare. Varför har du då föraktat Herrens ord och gjort det som är ont i hans ögon? Så visar han honom hur han har mördat, hur han har begått äktenskapsbrott. Och så förkunnar han straffdom, en jordisk straffdom åt honom. Och David är förkrossad, som vi då har läst i flera salmer. Och det här beskrivs ganska kort här, då kommer Natan och säger i vers 13. När David säger, jag har syndat mot Herren. Det är hans bekännelse. Då bekänner han sin synd, då biktar han sig. Så kommer Natan med avlösningen. Så har också Herren förlåtit dig din synd. Du ska inte dö. Men sen så kommer han att få lida för det här. Det här jordiska bekymren likväl. Vi har i Saltaren 32 då en av de salmer som David har författat i svår syndanöd och som anknyter alldeles tydligt till den här händelsen. I salm 32 där det först talas om eller i vers 3, så länge jag teg förtvinade mina ben, jämför den här föregående salmen som vi läste, det 38. Men så sägs i vers 5, då uppenbarade jag min synd för dig. Jag dolde inte min missgärning. Jag sa, jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Där svänger det om. Då kommer evangeliet. Då kommer livbojen som kastas till den nödställde. Och så har vi Ordspråksboken 28. Bläddra lite vidare från Saltaren. Den som döljer, vers 13. Den som döljer sina överträdelser går det ej väl. Den som bekänner och överger den får barmhärtighet. Här har vi kontrasten också. Mellan att dölja, hålla hemligt. Och att bekänna och överge sina synder. Den som bekänner och överger den får barmhärtighet. Och den klara undervisningen om bekännelse och syndaförlåtelse har denna undervisning har vi också i första Johannesbrevet. Första Johannesbrevet 1 och vers 9. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Här visar Gud sig i sitt sinnelag där han älskar och vill förlåta synder. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig. Det här är egentligen det är samma betydelse av ordet om vi bekänner här som när man ser ett matbord och är brålhungrig. Och så säger man så här: om du nu vill börja så varsågod och kom fram och ta för dig. Den som är hungrig så förstår vad det betyder. Det är på det viset jag ska göra. Då blir jag hungrig. Då blir jag mätt. Genom att om du kommer att ta för dig. Han tänker kanske inte som en del har sagt eller tänkt om det här stället. Att det verkar så lagiskt att om vi bekänner våra synder. Så måste vi måste göra en massa då. Vi måste bekänna och så vidare. Det är på samma sätt som om man och den som är hungrig skulle säga här. Att nu är du tvungen först att. Göra din andel av det här. Du får jobba lite nu. Då får du till att börja med att ta ett par steg fram till bordet. Och så får du lov att sätta dig. Och så måste du ta i besticken. Och du måste rent av ta i maten och föra den till munnen. Allt det här måste du göra för att du ska bli mätt. Lite egendomligt kanske. Men så här kan man missförstå också när man läser de här orden. Om vi bekänner våra synder. Det här är det sätt som Gud förlåter synder på. Vi bekänner våra synder, kommer till honom med vår synd och bekänner. Och ber om förlåtelse och han förlåter. Och det visar sig. Han är trofast och rättfärdig. Så att han förlåter oss. Så har vi andra Korintierbrevet. Där har vi det här stället som vi flera gånger varit inne på i 7 kapitlet. Nej, andra kapitlet, vers 7. När Paulus talar om den här mannen som det troligen är frågan om i första Korintierbrevet 5. Han som hade gjort sådana svåra synder som inte ens nämns bland hedningarna. Och här har vi då i vers 5 om en viss person har orsakat sorg och så vidare. Och nu säger han i vers 7. Nu bör ni istället förlåta och trösta honom så att han inte alldeles går under i sin djupa sorg. Och det här, det konstaterar vi också förra gången. Det här är inte så lätt att verkligen ta emot en som har förgått sig och gjort svåra synder och förlåta. Men det är vår uppgift. Vi ska tillsäga honom förlåtelse och också själva förlåta. Och så har vi berättelsen om hur Jesus botade en lame i Matteus 9. Där den lames kompisar kommer med honom, så tänker de skriftlärda. Jesus säger då först i Matteus 9 från vers 3. Han säger: varvid gott mod mitt barn, dina synder är förlåtna. Och så tänker de skriftlärda, han hedar. Och då Jesus vet vad de tänker. Och så säger han: vilket är lättast, att säga dina synder är förlåtna eller att säga stig upp och gå? Men så tar han ett bevis för att han verkligen kan förlåta synder och säger också: stig upp, ta din säng och gå. Och det här var då alltså ett vittnesbörd om att Jesus kunde förlåta synden. Vi kan ta det också som ett exempel på de helbrägda görelsegåvor och de extraordinära nådegåvor som de första apostlarna och de första kristna kunde göra. De fick möjlighet, de fick kraft, speciell förmåga att kunna göra såna här saker efter att de hade predikat. Först predikade lag och evangelium. Och när evangelium hade gjort sin verkan, så bekräftades evangeliet med såna här yttre gåvor, yttre manifestationer. Det var inte så att de där manifestationerna gjorde att folk började tro. Och sen trodde de sina synders förlåtelse när de såg de här gärningarna. Utan det var en förstärkning då de trodde. De hade tagit emot och så blev det ett bevis. Det var som om man först skulle ha sagt att jag avskriver den här skulden. Då blir man ju glad när man får höra det, att den där skulden behöver du inte betala. Och så skriver man ut ett kvitto, söker ett kvittoblock och skriver ut ett kvitto. Och så räcker man över det. Då stadfäst det. Så det är liksom det är viktigt att observera den här ordningsföljden. Och just den här ordningsföljden demonstrerar Jesus här. Först förlåter han synder. Och så botar han. Och det är ett befästande av det att han är Gud och kan förlåta synder. Nu var det ju inte så här alla gånger att han då så här tydligt och uppenbart då gick omkring och delade ut förlåtelse åt människorna innan han botade dem. Han botade ju alla, de kom ju och smög sig på honom också, och de blev botade genom att de rörde vid honom och vid hans mantel. Men det här är ett exempel på hur Bibeln undervisar oss den rätta ordningsföljden här. Att det viktigaste för oss är att få bot för vår själ. Och sen är det också så att Gud vill också sköta om vår kropp. Nu, där hade vi nu då i korthet. Biktens andra del är att höra det tröstefulla budskapet att våra synder är förlåtna. Där är det koncentrerat. Det här brukar man kalla absolution. Att uttala absolution, förkunna absolution. Och det används ju också i överförd mening ibland. Eller avlösning på svenska. Befrielse. Alltså att frigöra från synderna kan det också kallas. Men avlösning är det vanligaste ordet. Nu frågar vi sen, när får vi av vår pastor regelbundet höra detta tröstefulla budskap? Vi läste redan psalm 32. Jag sa, jag vill bekänna mina överträdelser för Herren. Då förlät du mig min syndaskuld. Och så har vi i Johannes 20 har vi stället där Jesus andades på sina lärjungar. Och i verserna 22 och 23, Johannes 20. Sedan han sagt detta, han säger frid vare med er. Sedan han hade sagt detta andades han på dem och sa, ta emot den helige ande. Om ni förlåter någon hans synder, så är de förlåtna. Om ni binder någon i hans synder, så är han bunden. Vi tror att när pastorn, prästen eller vad vi nu säger, i gudstjänsten uttalar förlåtelsen efter syndabekännelsen i avlösningen, så är det Guds egen förlåtelse. Där får vi alltså konkret höra det här, efter att vi har bekänt våra synder. Och det här samma gäller i det enskilda som kommer sen i nästa punkt. Men det här är alltså det offentliga. Och den vanliga formuleringen, eller en vanlig, vi har inte använt den, men vi borde nog överväga det. Att använda, på vår Herre Jesu Kristi befallning förlåter jag dig dina synder i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Det är uttryckligen en tillsägelse som grundar sig på att Jesus har gett sin helige ande till sina apostlar och också gett dem vidare till alla dem som har kallats att förvalta ämbetet i församlingen. När kan vi behöva bikta oss enskilt för vår pastor? Det här, nu talar vi inte om det att vi bekänner våra synd för medkristna. Det kommer sen i ett par punkter längre fram. Utan nu talar vi om det här med att bekänna för vår pastor. Vi diskuterade också förra gången lite det här. Det här är ju ganska sällan använt egentligen i den lutherska kyrkan på ett systematiskt sätt. Men det finns nog säkert i användning i sådana situationer som man inte kanske märker eller tänker på. För sånt här går man inte runt och berättar. Och det är viktigt att det finns den här möjligheten. Jo, vi läste i psalm 38. Min syndaskuld går mig över huvudet. Den tynger mig som en tung börda. Det är en orsak till att bikta sig, att gå och bekänna sin synd för pastorn. I första Thessalonikerbrevet 2 så kommer Paulus med själavård. Första Thess 2, vers 11. Nu gick jag för långt här, jag gick till Timoteusbrevet. Ni vet också hur vi förmanade och uppmuntrade var och en av er som en far sina barn. Det här är en uppmuntran. Och där jämförs då pastorn med en far och församlingsborna med barnen. Så att man har i en församling den funktionen också som det finns i hemmet. Att man kan gå till sina föräldrar för att få tröst när man har bekymmer med sin själ. Och det här sägs också i andra Timoteusbrevet 4. Bestraffa, tillrättavisa och förmana med allt tålamod och all undervisning. Här finns just de här, både de här sakerna som gör oss sorgsna och som gör oss glada. Bestraffa, det blir man inte direkt glad av. Tillrättavisa, det brukar också leda till irritation. Tycker man inte om. Och förmana. Förmana kanske lite mera, kan vara mera positivt, men det kan också uppfattas så att den som förmanar sätter sig till Herre över en och menar att du vet bättre du då. Eller kan du det där du då? Så att man, men det uppfattas också som en sån där sak som inte är så där självklart att man säger. Och ändå så är det just de här sakerna som Paulus inskärper för Timoteus. Med allt tålamod och all undervisning. Det betyder att förmaningen att bikta sig och förlåt bekänna sina synder behöver leva, den behöver finnas i församlingen. Att vi inte glömmer bort den här förmånen. Och uppmuntran finns också i Titusbrevet 1 där det talas om en församlingspräst, pastor, biskop. Han ska hålla sig till lärans tillförlitliga ord så att han genom en sund undervisning kan uppmuntra andra. Och vi säger som sammanfattning på det här. Vi kan behöva bikta oss enskilt för vår pastor när vi söker försäkran om förlåtelse för en synd. Och som särskilt plågar vårt samvete. Det behöver vi också uppmuntran för. Och hur ska vi då ta emot absolution som vår pastor ger oss? Jo, där har vi nycklarna. Vi har läst många gånger det här stället i Matteus 16 och eftersom tiden inte så väldigt mycket kvar så ska jag bara ta det från boken. Det Jesus säger, jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Kort sagt, vi ska ta emot absolutionen eller avlösningen från vår pastor. Som från Gud själv. Och tro att våra synder är förlåtna också inför Gud i himlen. Vi ska inte tvivla på det. Och mena att men det där du säger, det där det hittar du bara på. Eller? Du vill nog bara kanske göra mig glad. Att vad är det för kraft i det där? Jo, kraften ligger i det att pastorn säger Guds ord. Det som Guds ord säger, säger han efter. Och där är kraften. Och där är det stora. Och så kommer vi till det här sista avsnittet. När vill Gud att vi ska bekänna vår synd för en medkristen? Där har vi först Jakob 5. Jakob talar ju mycket om det här med livet bland våra vänner i vår skara av umgängeskrets. Och här i femte kapitlet så är det många förmaningar. Och den 16:e versen lyder, bekänn alltså era synder för varandra och be för varandra så att ni blir botade. Det finns ett tillägg här. Mycket mäktig och verksam med en rättfärdig människas bön. Och det där kan man kanske tycka. Vem är då en sådan rättfärdig människa som man skulle kunna be för mig? Jo, det är naturligtvis de som på församlingens vägnar ber för församlingen. Nämligen pastorerna, prästerna. Men ingalunda är de rättfärdigare än andra människor, alltså i sitt eget liv. Visst borde de vara det, men det är ju syndare de också. Men rättfärdigheten här för prästen och lika mycket för medmänniskorna, det är det att vi är rättfärdiga i Jesus. Mycket mäktig och verksam en rättfärdig människas bön. Där det får vi var och en av oss ta åt oss. När jag går inför Gud, bekänner min synd och får förlåtelse för min synd, är jag rättfärdig i Jesus. Han täcker över mig med sin rättfärdighet. Då är jag rättfärdig. I den rättfärdigheten kan jag gå fram inför Gud frimodigt och be för mina medmänniskor. Och jag kan också frimodigt berätta om syndarnas förlåtelse för medmänniskor. Nu har vi det här stället i Matteus 5 som också är ett väldigt intressant ställe. Matteus 5, där det talas om gåvan inför altaret. Jesus talar i bergspredikan om hur vi ska leva tillsammans. Vi har vers 23 först. Därför om du bär fram din gåva till altaret och där kommer ihåg att din broder har något emot dig, så lämna din gåva framför altaret och gå först och försona dig med din broder och kom sedan och bär fram din gåva. Om du bär fram din gåva till altaret, här är det då tänkt att det gäller de offer och de förpliktelser som judarna hade inför Mose lag. Där var man skyldig i olika situationer av livet att bära fram inför Gud offer. Vi vet ju till exempel att när Jesus blev framburen i templet vid 40 dagars ålder, så då sades det att Josef och Maria gick så som det var påbjudet i Mose lag att offra två turturduvor eller två unga duvor. Och det här gjorde de bar fram sin gåva inför altaret. Och då är förpliktelsen här att man inte ska bära fram någonting orent inför altaret. Utan det som bärs inför altaret ska vara rent. Och hur kan det bli rent som vi befläckat med vår synd? Jo, att vi bekänner vår synd. Och om vi har syndat mot en medmänniska, så ska vi inte bara tala om det inför Gud i hemlighet. Utan då ska vi också gå till denna medmänniska och göra upp. Och det är ju det här stället som ligger till grund för laestadianernas vana att inför nattvarden bekänna sina synder för varandra, att gå och tala ut med varandra. Om man ser någon som man har sagt ett snett ord om, så går man och bekänner det och får förlåtelse för det. Och det är ju en väldigt fin sed om det sker på ett bra sätt. Och det här är en förebild för oss att när vi vill leva rätt inför Gud, så ska vi också leva rätt inför medmänniskorna, inför varandra. Och när den återfunne sonen kommer till sin far, så säger han: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Han bekänner inför Gud, men han bekänner också inför fadern: jag har syndat inför dig. Och det här hade fadern förlåtit honom redan innan han kom. Vi vet hur han sprang emot honom innan han började säga någonting, medan han ännu var långt borta. Och det var ju ett tecken på att han hade förlåtit, att han stod inte där och väntade med barsk uppsyn och tänkte att få se hur han ställde det här. Han har nog ställt till det för sig, han ska nog få veta. Fast ingenting hade. Så på motsvarande sätt är det med oss. Gud vill att vi ska bekänna vår synd för en medkristen när vi har gjort orätt mot honom. Och så, vad ska denna medkristna då göra? Hur ska vi ta emot den absolution som en medkristen ger oss? Jo, då har vi igen det där samma ordet som vi just konstaterade på förra sidan. Matteus 16:19, där Jesus säger: jag ska ge dig himmelrikets nycklar. Allt vad du löser på jorden ska vara löst i himlen. Det där har han gett åt oss. Det står inte att det var bara påven och vissa andra som fick det. Han gav det till församlingen, det här ordet. Och församlingen, som är då gemenskapen av de troende, ska då använda det här också så att man löser synder där en medmänniska kommer och berättar att man är syndare, att man har en sak att bekänna. Så ska man förlåta det och säga det på Kristi uppdrag. Så sammanfattningen här blir: vi ska ta emot den absolutionen med Kristen ger oss som från Gud själv och tro att våra synder är förlåtna också inför Gud i himlen. Vi har en bild på sidan 288 som sammanfattar den här saken. Vi har två sidor. Vi har på vänstra sidan erkänna synd och skuld. Det erkänner vi för det första Gud, för det andra för pastorn och för det tredje för en medkristen. Inför Gud bekänner vi att vi är skyldiga till alla synder. Inför pastorn bekänner vi det som trycker oss, som vi behöver få förlåtelse för. Inför en medmänniska bekänner vi det som vi har gjort, som vi är synda mot denna medmänniska. Naturligtvis kan vi inför medmänniska bekänna också annat, men då hör det ju till att vi också ska söka upp den som vi har gjort där. Och så ska vi också få höra förlåtelsens trösterika budskap, motsvarande av Gud i hans ord. Så som vi bekänner våra synder inför Gud, får vi också ta till oss det som Gud säger oss i sitt ord. Och så som pastorn får höra våra synder, så ska han också säga förlåtelsens budskap. Och som det medkristna får lyssna till att vi bekänner vår synd, så ska det vår medkristna också, eller vi som medkristna också, säga förlåtelsen till den som bekänner sin synd. Där har vi alltså alla de här tre olika delarna i båda på båda sidorna i undervisningen om bikten. Och det motsvarar ju lagen och evangeliet. Det går igen det här att Guds ord till oss består av två delar, två huvuddelar. Det är lagen och det är evangeliet. Lagen visar oss på vår synd och evangeliet berättar att vi har förlåtelse för våra synder. Och det behövs båda det här, hela tiden. Så att det inte blir slagsida. För att om bara den ena av dem råder, så kommer det att bli en snedvridning så att vi så småningom ligger i dike. Om lagen får arbeta för hårt och inte vi hör evangelium, så blir ledare till förtvivlan. Vi tappar modet och orkar ingenting. Och det leder till helvetet. Om evangeliet predikas utan att lagen finns där, så blir det säkerhet. Kötslig säkerhet. Sömn. Insomning. I sorglöshet. Så därför behövs båda. Och därmed har vi kommit då till slut på avsnittet om nyckelmakten och bikten. Det här mellanliggande avsnittet. Och då har vi då efter nyår att ta itu med Herrens bön. Det blir då torsdagen efter trettondagen när vi då fortsätter nästa gång. Och så får vi då avsluta detta: ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, så som det var av begynnelsen, nu är och ska vara, från evighet till evighet. Amen.